Texten idag är hämtad ifrån Romarbrevet 12. Vi ska behandla främst verserna 4 till och med 8. Och vi har den också tryckt på programbladets första sida för den här veckan. Så vi står upp och läser dessa verser tillsammans. Romarbrevet 12, vers 4 och till och med 8. Låt oss läsa. Ty så som vi i en och samma kropp hava många lemmar, men alla lemmarna icke hava samma förrättning, så utgöra och vi, fastän många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig äro vi lemmar varandra till tjänst, och vi hava olika gåvor, allt efter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så brukar han den efter måttet av sin tro. Har någon fått en tjänst, så akte han på tjänsten. Är någon satt till lärare, så akte han på sitt lärarkall. Är någon satt att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han gör det med gott hjärta. Den som är satt till föreståndare, han vare det med nit. Den som övar barmhärtighet, han gör det med glädje. De här verserna har verkligen ett recept på hur man blir frälst ifrån sig själv, räddad ifrån sin egen självupptagenhet, som så många gånger är så förödande för oss. Ni lade märke till att många gånger så återkom i de här verserna uppmaningen att tjäna varandra på olika sätt. Och ämnet för predikan är ju lemmar varandra till tjänst. Gud vill frigöra oss från oss själva. Vi talade förra söndagen om att frambära våra kroppar till Gud, så att han får om kroppen och inte jag själv bestämmer längre över min kropp. Och idag ska vi tala om att denna offergåva som vi överlåter till Gud har till syfte att frigöra oss till tjänst för varandra, och inte bara till tjänst för oss själva längre, så att vi slipper bara gå omkring och tänka på oss själva. I de första två verserna i Romarbrevet 12 så handlar det om förhållandet till Gud, min attityd till Gud, överlåtelse till Gud. Det ankommer på mig att överlåta mig åt Gud när han har gjort så mycket för mig. I vers 4, som vi inte läste men som jag snabbt ska kommentera ändå, där handlar det om förhållandet till mig själv, min attityd till mig själv. Och Paulus varnar där med apostla-auktoritet i kraft av den nåd som har blivit mig given. Tillsäger jag var och en av er att inte ha högre tankar om sig själv än tillbörligt är, utan tänka blygsamt om sig själv i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Här handlar det alltså om att ha en rätt syn på sig själv, en balanserad syn på sig själv, inte överskatta sig själv men heller inte underskatta sig själv, en balanserad ödmjuk syn på sig själv. Och så verserna 4 till och med 8 handlar om mitt förhållande till andra kristna människor, till församlingen, min attityd till andra kristna, överlåtelsen inte bara till Gud utan också till församlingen, till dem som tillhör Gud. Och då kommer vi automatiskt in på de andliga nådegåvorna som vi ska beröra lite grann idag. Men att förstå att jag som en lem i Kristi kropp är till inte för mig själv utan för andra, och de andra är till för mig. Överlåtelsen till Gud medför tydligen en överlåtelse till församlingen, om jag har förstått det rätt, till enskilda människor i församlingen, till den lokala församlingen, inte till Kristi universella kropp. Det är för stort begrepp, det är för teoretiskt. Det måste komma ner på det lokala planet och handla om människor i vardagen, här och nu, där du bor, där du framlever din vardag.
De kristna i den församling du tillhör, enskilda människor, bristfälliga människor, sådana som dig och mig. Ett villkor för en sån överlåtelse är tydligen att man har en rätt syn på sig själv. Och Paulus varnar alltså för att vi skulle överskatta oss själva. Han uppmanar oss till en sann och sund uppfattning om oss själva. Paulus tycks mena att det är utifrån kroppens överlåtelse till Gud, och i vers 2, sinnets förvandling genom den helige ande, som vi kan komma fram till en rätt uppfattning om oss själva. Och vi ska tänka om oss själva i enlighet med det mått av tro som Gud har givit oss. Det vill säga, vi ska tänka på att vi är vad vi är endast på grund av Guds nåd, han som har givit oss tro. En rätt uppfattning om oss själva måste vara realistisk och balanserad. Det finns två faror. Den ena faran är att överskatta sig själv, som Petrus ju gjorde när Jesus sa: i natt ska ni alla överge mig. Nej, Herre, om också alla andra kommer på fall för din skull, så ska dock jag aldrig komma på fall. Jag är redo att ge mitt liv för dig, Jesus. Stackars Petrus. Han förhastade sig i sin övertro på sig själv, att han aldrig skulle kunna falla. O nej då. Petrus, denna natt ska du 3 gånger förneka mig. Och Jesus påvisade genom den händelsen felaktigheten i att ha en överskattad syn på sig själv. Men den andra faran är lika farlig, och det är att underskatta sig själv. Och den är tyvärr ganska vanlig bland kristna människor. Det är en tanke som plågar kristna i det att de tänker: nej, jag är ingenting, jag kan ingenting, jag är värdelös. Att säga så, det är egentligen att såra Gud. För vi läste i första versen att vi har att frambära våra kroppar, ett för Gud levande, heligt och välbehagligt offer. Redan din kropp är välbehaglig för Gud, hur mycket mer då inte din person? För det första är du och jag som människor skapade till Guds avbild, och därför av oerhört värde inför Gud. Och dessutom, när vi har upplevt hans försoning och frälsning, så är vi rättfärdiggjorda, så är vi helgade och rena och dyrbara i Guds ögon. Och dessutom, läser vi idag, är vi insatta till att utgöra lemmar i Kristi kropp. Och dessutom, lär vi oss idag, är vi utrustade med en andlig nådegåva med vilken vi kan betjäna andra kristna. Det finns ingen grund för en kristen att säga: jag är värdelös, jag kan ingenting. Och jag hoppas det inte är falsk ödmjukhet bakom ett sådant påstående om dig själv. Men Paulus sätt att ta oss ur dessa två lika felaktiga uppfattningar och ytterligheter, det är att börja tala om Kristi kropp, om församlingen. Du ser, att överskatta sig själv, det är att inte inse sin begränsning i egenskap av en lem i Kristi kropp. Men att underskatta sig själv, det är att inte inse sina möjligheter i egenskap av en lem i Kristi kropp. Så han säger i vers 4: vi är många lemmar, men i en och samma kropp. Den första lärdomen är alltså denna, att vi är en enda enhet. Vi hör ihop. Kroppens lemmar fungerar ju tillsammans, alltid i harmoni med varandra. Mina händer har aldrig varit i slagsmål med varandra. Har dina? Möjligen med andra händer. Men inte har mina lemmar i min kropp varit i strid med varandra. De samarbetar jämt i fullständig harmoni enligt hjärnans impulser. Ja visst, de hör ihop. De vet att kroppen är en enhet, och de fungerar som en enhet med samma målsättning, i harmoni med varandra. Och det befordrar ödmjukhet, att veta att jag är bara en del av helheten. Jag är inte helheten, jag är inte hela kroppen. Om du som fot skulle mena att du vore hela kroppen, så skulle kroppen se ganska otymplig ut, om det vore en enda stor fot som kom klumpande, eller ett öra som kom rullande. Det är ingen kropp. Men du är en lem i kroppen, och det uppfordrar dig till ödmjukhet, att komma ihåg: jag är en del i helheten, och därför är min uppgift att betjäna helheten, inte mig själv som enskild lem. Den andra lärdomen är att Kristi kropp innefattar en mångfald. Det finns många människor i Kristi kropp med olika gåvor, precis som det finns många lemmar i en människokropp med olika funktioner. Och det lär oss att vi är ömsesidigt beroende av varandra. Jag ska återkomma till det snart. Bilden av församlingen som Kristi kropp, det motverkar alltså både att överskatta sig själv och att underskatta sig själv. För det första, låt mig tala om hur denna bild motverkar underskattning av dig själv. Du är alltså en lem i Kristi kropp och därför värdefull. Bara ett litet finger har gått ur led, eller man har brutit eller skadat det, så är det inte funktionsdugligt. Så märker du genast att din kropp är lite handikappad. Det är det lilla fingret som inte tycks vara så märkvärdigt. Det har dock en viktig funktion i kroppen. Det är värdefullt. Gud har i egenskap av Guds barn givit dig en underbar, privilegierad ställning i Kristi kropp. Och du är värdefull. Du är nödvändig. Och du är en begåvad lem, förstår du. Du är en begåvad lem. Det är inte bara så att Gud har satt in dig till en lem i kroppen. Han har också utrustat dig med vad som behövs för att den lemmen ska fungera funktionsdugligt och ändamålsenligt. Han har utrustat dig för en speciell tjänst. Därför är du värdefull. En tjänst och en utrustning som motsvarar din plats i kroppen. Och det står ju här att åt var och en blev den nåden given. Så utgör vi, fastän många lemmar, en enda kropp. Men var för sig är vi lemmar varandra till tjänst. Och om vi gick till 1 Korinthierbrevet 12 och 7 och det 12:e versen där, så skulle du finna att Gud åt var och en har givit en speciell andlig nådegåva. Det går inte att säga så här, ja, men jag har inte fått någon gåva. Det är att bestrida Guds ord. Låt mig definiera en andlig nådegåva. Jag definierar den följande. Det är en gudomlig utrustning bestående av en särskild förmåga att effektivt tjäna församlingen inom ett visst område. En gudomlig förmåga, en särskild förmåga att effektivt tjäna församlingen inom ett visst begränsat område. Och det är Gud som suveränt har insatt dig på din plats i Kristi kropp. Efter sin vilja har han gjort det, står det i 1 Korinthierbrevet 12. Anden efter sin vilja har bestämt vilken plats du ska ha i kroppen. Och därmed också vilken nådegåva som är passande för din plats i kroppen. Och enligt mitt sätt att förstå, så är det i den stund vi kommer till tro som vi blir inplacerade i Kristi kropp. Jag kan inte fatta det annat. Den stund en människa kommer till tro, så blir hon också en lem i Kristi kropp. Och därmed också potentiellt är hon bärare av en andlig nådegåva, men som behöver upptäckas, upplivas och utvecklas för att komma till tjänst. De här gåvorna, de ges inte på grund av att vi har en hög utbildning, av att vi är duktiga kristna och beder och läser vår bibel troget och så vidare. De här gåvorna, de ges på nådens grund. Det heter ju nådegåva. Ja visst. Och när Efesierbrevet 4 och 7 och framåt talar om detta, så citeras psalm 68, där du har bilden av en återvändande segerherre ifrån slagfältet som delar ut krigsbyte till sina undersåtar. Segerbytet delar han ut såsom gåvor. Det är den bilden som används, att Kristus får upp och nu ger han församlingen gåvor. Kristus får upp till himlen efter slutförd seger. Och utifrån sin segerposition så utdelar han gåvor till församlingen. De andliga nådegåvorna har liksom blivit frigjorda för oss genom Jesu Kristi död. Och därför är de oerhört värdefulla. De får inte föraktas. Ingen nådegåva får ringaktas. De andliga nådegåvorna är uttryck för Kristi kärlek till oss. Varje gång du ser en nådegåva i funktion på olika sätt, så ska du ödmjukt tacka Gud för att det är ett uttryck för Guds omsorg om dig och om församlingen. Han gav dem gåvor för att de skulle kunna fullborda sitt tjänarevärv att uppbygga Kristi kropp. Ingen plats för stolthet alltså. men heller ingen plats för falsk ödmjukhet. Det kan finnas en fara ju att vi börjar beundra en människa som råkar vara bärare av en viss andlig nådegåva. Och det är farligt. Det är aldrig den människans förtjänst. Det är en nådegåva. Det är aldrig den människans förtjänst, utan allt är bara ett uttryck för Guds gränslösa nåd. Syftet med de andliga nådegåvorna är att vi ska tjäna varandra, är församlingens uppbyggelse. Ibland har vi kanske varit lite felaktigt inställda här och sökt gåvorna för gåvornas skull och tänkt att bara jag får den gåvan, då ska det bli bra med mig. Men det är fel att söka gåvorna för gåvornas skull. Gåvorna ska sökas för församlingens bästas skull. Och har du den inställningen, då kanske Gud vill uppväcka att fler gåvor hos dig till tjänst, för han ser att du har en rätt attityd. Gåvorna är inte ens primärt givna för att uppbygga dig själv, utan primärt för att uppbygga församlingen. Visserligen så kommer välsignelsen också dig till del, men det är mer som en biprodukt av det hela. Du ser, kärleken till församlingen är grundförutsättningen för att nådegåvorna ska kunna fungera som Gud vill. Du skulle teoretiskt kanske kunna ha många olika nådegåvor, men ändå inte vara till minsta nytta för församlingen om du saknar kärlek. Om du saknar kärlek, vad hjälper det då, säger Paulus? Om jag profeterade som aldrig det, om jag gav bort min kropp att brännas på bål, om jag talade tungomål som änglar, vad hjälper det om jag inte hade kärlek? Jag vore bara en klingande symbol. Ingenting. Vad spelar det för roll om ett öga kan se, om det inte sitter i en kropp som ögat kan betjäna med sitt seende? Vad spelar det för roll om en fot kan gå, om den inte sitter i en kropp så att den kan betjäna kroppen med sin förmåga att gå? Du ser, gåvorna skilda från församlingen, den lokala församlingen, det är värdelöst. Gåvorna måste finnas i den lokala församlingen, motiverade av kärlek till församlingen. Då får de sin rätta funktion. Och nu ska jag säga någonting. Det är alltså onaturligt att undandra kroppen, det vill säga församlingen, den begåvning som Gud har givit dig. Det är onaturligt. Lika onaturligt som att riva ut ett öga och lägga det på ett bord och tänka att det ska få se där och njuta av sitt seende. Ja, du vet, det är praktiskt omöjligt. Det är alltså onormalt för dig att leva utanför den kristna församlingen. Du kanske har dragit dig för att identifiera dig med denna ofullkomliga och bristfälliga grupp människor som vi är. Men det är ändå Guds plan. När du undandrar dig församlingen, då underlåter du faktiskt att tjäna församlingen med den gåva som Gud har givit dig. Och på ett sätt är det riktigt att då säga att genom ditt underlåtande att tjäna församlingen på det sätt som Gud har begåvat dig, så är församlingen inte riktigt lika rik som den skulle vara om också du stod där och betjänade i kärlek med din gåva. Församlingen är på något sätt fattigare än vad den skulle vara om också du funnits där. För att inte säga att du också naturligtvis är fattigare än du skulle vara om du funnits identifierad med en lokal församling och där la ner ditt liv till tjänst för andra människor. Förstår du att du behöver uppväcka och utveckla din andliga nådegåva? Du är alltså värdefull och unik genom det bidrag som Gud har avsett att du ska ge den lokala församlingen. Det finns ingen grund för underskattning, min vän. Inte heller överskattning nu för det andra. I egenskap av en lem i kroppen så måste jag ju inse att jag är begränsad. Jag är begränsad och jag är beroende av andra lemmar. Min hand kan göra många underbara saker. Det är sant. Den kan skriva, till och med maskin. Ibland spela lite piano, inte så fint som Sören har gjort här idag. Men mina händer kan göra många fina saker. Gestikulera här, slå i en predikstol och mycket annat. Men Min hand är begränsad trots sina fina funktioner. Min hand kan inte se. Den kan inte höra. Inte ett ord kan den höra. Den kan inte känna lukter. Nej, den är begränsad. Fast den är så fin i sin funktion, så är den dock begränsad. Det finns ingen anledning, du lilla hand, att överskatta dig själv. Ja, visst har du en fin uppgift, men du är begränsad. Du är beroende av andra lemmar i kroppen för vad du gör. För ögonen måste se på vägen när du styr ratten. Utan ögonens hjälp så kan du inte köra. Det måste vara ett samarbete, ett inbördes beroende mellan lemmarna i kroppen. Och de arbetar i harmoni med varandra. Eller hur? Fötterna och händerna kivas inte om vem som ska hålla i ratten eller i gaspedalen, trycka på den. Det skulle aldrig gå om det uppstod ett kiv mellan uppgifterna, va? Utan var en på sin plats i fullständig harmoni. Och så tog jag mig till kyrkan idag. Alltså finns det ingen anledning att överskatta sig själv. Jag är begränsad, jag är beroende. Det står så vackert i en vers i Bibeln: ikläd er i umgängelsen med varandra ödmjukheten som en tjänare dräkt. Ödmjukheten som en tjänare dräkt. Att veta att jag är inte allt. Jag är inte helheten. Jag är beroende av andra. Och jag ger mig själv till andras tjänst eftersom de är beroende av mig. Jag måste inse att jag för mitt andliga livs utövande, av min andliga nådegåva, ständigt är beroende av andra människors utövande av deras gåvor. Ta bara en sån sak som att jag står här och predikar idag. Jag vet att jag för min tjänst här just nu är beroende av kanske ett dussintal människor den här morgonen. Ja, för att inte gå tillbaka i veckan och räkna upp alla de som jag är beroende av, som tidigare har studerat Romarbrevet och uttytt meningen och skrivit böcker om detsamma. Jag står i tacksamhetsskuld till dem. Jag är beroende av andra människor i Kristi kropp som kanske har levt före mig till och med. Och för att komma hit idag så är jag beroende av min fru. Jag skulle aldrig ha kommit hit om inte hon hade tagit ett par timmar och klä ungarna och ge dem mat och allt detta som innefattas för att komma iväg på söndag morgon, när jag alltid sitter över sista renskrivningen av predikan och våndas över densamma. Jag skulle inte kunna klä ungarna i ett sånt tillstånd, men det gör hon varje söndag morgon. Jag är beroende av henne och hennes tjänst. Och för att komma in här i kyrkan och se den uppvärmd och upptänd och öppen och allt, så är jag beroende av dem som varit här före mig idag, öppnat dörrarna, håller kyrkan snygg och städad, satt in blommor här, tänt ljusen. Jag är beroende av alla vaktmästare. Och för att inte säga alla ni som har bett för den här gudstjänsten. Oh, vad jag är beroende av er! Som flera dagar innan vi kom hit har varit i bön för den här gudstjänsten. Jag är beroende av alla förebedjare. Jag är beroende av alla offrare som ger till Guds verk, så att jag kan avsätta tid till studier med Guds ord. Vilket jag inte skulle kunna göra om jag själv måste arbeta under veckan i ett annat jobb. Jag är väldigt beroende av andra lemmar i Kristi kropp. Det här är ingen enmans show. Det kanske inte syns, detta beroende, så tydligt i en gudstjänst så här. Men vi är ständigt beroende av varandra. Och vi borde ödmjukt vara tacksamma att det kan fungera så här. Den här inställningen också, min vän, den hindrar, eller borde hindra dig från att bli besviken. Kanske över församlingens ledare. Kanske över en pastor. I det att vi kanske felaktigt menar att han eller den eller hon skulle kunna ha hela uppsättningen av gåvor. Jag har inte alla gåvor. Jag är väl medveten om det. Jag vet bättre vilka jag inte har, så att säga. Jag vet att jag inte kan administrera, till exempel. Jag skulle aldrig klara av att sitta på sammanträden och organisera saker och ting. Även om en pastor har sina begränsningar, så finns det ibland felaktiga förväntningar, alltså att han ska ha hela uppsättningen av gåvor och klara allt. Och tyvärr så finns det väl ibland pastorer som tror det också. Men förr eller senare så leder det till en psykisk kollaps. Ingen lem i kroppen kan vara allt, eller hur? Låt oss ödmjukt inse det och förstå vårt beroende av varandra. Paulus uppmanar oss nu i vers 6-8 att verkligen ge oss hän till det som vi blivit utrustade för. Att koncentrera oss på just den gåva och det område för tjänst som Gud utrustat oss för och kallat oss till. Och inte så mycket annat. Har någon profetians gåva, använd då den till yttersta gränsen för din tro. Vers 6. Har någon en praktisk tjänst, har någon fått en tjänst, vers 7, koncentrera dig då på den tjänsten, gå in för den. Är någon kallad att vara lärare, satt till lärare, ge allt vad du har till undervisning i din uppgift att undervisa. Är någon satt till att förmana eller uppmuntra andras tro, stimulera andra i tro, hänge dig då åt denna uppgift. Är någon satt till att dela ut gåvor, jag ska snart definiera de här olika uppgifterna, ge då fritt och generöst. Är någon satt till att förestå, administrera och leda, organisera arbetet, gå då in för detta ansvar med nit och iver. Är någon satt till att öva barmhärtighet, besöka sjuka, ta sig an ensamma och utslagna, gör det då med glädje. Så vad Paulus vill säga genom denna uppräkning, det är väl för det första, splittra inte upp dig på en massa uppgifter som ligger utanför det område som Gud har begåvat dig för. Om din gåva är att administrera, arbeta då med detta. Ju mer du lär känna dig själv som människa och som kristen och den andliga begåvning som Gud har utrustat dig med, desto mer kan du koncentrera dig på det som är i överensstämmelse med din gåva. För det andra, alltså det första, splittra inte upp dig. För det andra, hänge dig. Ge dig själv till tjänst på det område där dina gåvor kommer mest till nytta. Om din gåva är att öva barmhärtighet, det vill säga till exempel besöka sjuka, koncentrera då dig på detta och hänge dig åt den tjänsten. Det är en underbar glädje. Ja, jag skulle vilja säga det är någonting vackert helt enkelt. Att iaktta en kristen som utifrån förståelsen om sin plats i Kristi kropp koncentrerar sig på sin tjänst och målmedvetet och helhjärtat går in för den uppgiften och inte är söndersplittrad på en massa saker så det blir varken hackat eller malet. Och hela kroppen är ju betjänt utav att vi koncentrerar oss på vårt primära ansvar och ger vårt hjärta till det. Det är hela kroppen betjänt utav, liksom du själv. Och det är någonting vackert att se detta när det fungerar. Det är en underbar glädje. Vet om din begränsning. Ja visst. Så att du inte splittrar dig på en massa olika aktiviteter. Men samtidigt, vet om din andliga utrustning och med liv och lust gå in för att tjäna församlingen med denna din kapacitet som är unik för dig. Ja, Det vore väl lätt, säger du, om jag bara visste vad som vore min gåva. Det är ju ofta då problemet. Det märkliga när Paulus skriver här till församlingen i Rom är ju att han tycks kunna utgå ifrån att de kristna i Rom som han skriver till visste eller var medvetna om vilka andliga nådegåvor de hade och vad som var deras plats i kroppen. Så han kan bara uppmana dem, ni som är lärare, undervisa med nit. Ni som är förmanare, håll på att förmana. Han liksom kan uppmuntra dem utifrån en redan befintlig medvetenhet om sin plats i kroppen. Hur upptäcker man då sin andliga nådegåva? För jag förutsätter inte att vi här i Saronkyrkan alla är medvetna om vår plats och funktion, som det var i Rom. Men kanske vi kan bli mer medvetna än vi är. Och hur går det i så fall till? Eftersom det är viktigt så måste det vara nödvändigt att vi åtminstone strävar efter att komma underfund med detta så vi kan koncentrera oss och inrikta oss på detta. Och det blir en hjälp att förstå Guds vilja med våra liv. Ja, för det första genom bön. Genom bön. Ni förstår, detta kan vara en process utdragen över flera år innan man hittar sig själv så att säga. Det är inte gjort på en dag. Det tror jag inte. Kanske vissa gåvor kan manifestera sig i ett ögonblick om man är viss. Va? Men ofta betyder det att vi får stillsamt bedja Gud: Herre, led mig till den plats du vill ha mig i Kristi kropp. Att man är i bön för detta, i bön till kroppens huvud. För det andra, och som vi gör här idag lite grann, studerar de ställen i Bibeln som räknar upp andliga nådegåvor. Romarbrevet 12, Första Korinthierbrevet 12, Efesierbrevet 4, Första Petrus 4, primärt dessa fyra ställen. Och utifrån de listorna försöker definiera vad denna nådegåva betyder och hur den uttrycker sig. Illustrera bruket av den nådegåvan. Och när du sitter där med din lista, så brukar det ofta hända att det tänder till på någon särskild av dessa gåvor. Och du får en känsla för en särskild gåva. Du känner, ja men där kanske jag passar in. Det har jag en särskild känsla och ett hjärta för. Sök i din tanke gärna igenom församlingen människor som du tror är bärare av den gåvan. För att få en illustration på den kanske. Och jag tror för det tredje att Gud indikerar din gåva genom att ge en personlig önskan och dragning åt ett visst håll. När du studerar gåvan att, till exempel gåvan att öva barmhärtighet, att ta sig an hjälplösa, de utslagna, att jobba med den kategorin människor, så kanske det uppstår en längtan hos dig. Ja men det skulle jag vilja jobba med. Det känner jag, det vore min uppgift. Och det kanske är Guds sätt att visa dig. Ja visst, det här är din plats i kroppen, att öva barmhärtighet. Naturligtvis gäller det om oss alla att vi ska öva barmhärtighet. Men en del har till uppgift att särskilt bara koncentrera sig på det tydligen. För det fjärde, pröva dig. Delta gärna i olika aktiviteter inom församlingskroppen. Din förmåga kommer nämligen att bekräftas när du använder den. Precis som en tioåring för första gången sätter sig vid ett piano och börjar utifrån olika kunskaper om melodier kanske få fram en melodi på pianot och vi förstår, aha, det är nog en musikalisk ungare där. Men musikaliteten gjorde sig inte till känna förrän barnet kom i en situation där gåvan så att säga kunde utmanas och komma i bruk. Så pröva dig genom olika områden. När man prövar sig så skärps gåvan, så väcks gåvan. Till exempel den som börjar gå och besöka sjuka, den utvecklar hela tiden denna gåva som det innebär att visa barmhärtighet. Den som håller på att undervisa, han medan han undervisar skärper sin gåva och förmåga att undervisa. Det är någonting som hela tiden är i utveckling, precis som medfödda gåvor måste utvecklas. För det femte så är utövandet av gåvan av sådant art att den medför välsignelse för dem som är föremål för din tjänst och för dig själv. Det medför en underbar känsla av tillfredsställelse och välsignelse när gåvan brukas. Ja, den här listan som vi har läst idag, den är inte uttömmande på något sätt. Det vet vi från andra parallellställen, men den är ganska representativ för vad de andliga nådegåvorna består av. För jag tycker det är så skönt att här ser vi mångfalden. Det är inte bara teoretiska gåvor. Det är inte bara lärarens gåva, profetens gåva. Utan det står också gåvan att dela ut gåvor. Gåvan att öva barmhärtighet. Och då kommer vi ner på en mycket praktisk plan. Va? Så de andliga nådegåvorna, de sträcker sig mycket brett. Från ett teoretiskt plan till ett praktiskt plan. Alla lika nödvändiga. Vi får inte upphöja vissa nådegåvor och tro att om jag bara hade den gåvan, då skulle jag verkligen höra till kroppen. Men så kan inte örat säga till foten, om jag bara kunde gå ändå, eller tvärtom. Var och en har sin betydelsefulla funktion. Om jag snabbt får dra de här gåvorna. Profetians gåva till exempel. Det betyder att tala å Guds vägnar under andens inspiration. Det var särskilt viktigt med den gåvan innan Nya Testamentets skrifter fanns nedtecknade naturligtvis. Men det heter fortfarande: förakta inte profetiskt tal. Pröva allt. Behåll vad gott är. Profeten ska bruka gåvan efter måttet av sin tro, står det. Och så vitt jag förstår det, så betyder det att han inte ska sträva efter effekter i sitt profeterande som hans egen tro inte håller måttet för. Sannolika som går över gränsen för vad han själv, Gud själv ger honom tro för. I vers 7, tjänandets gåva. Har någon fått en tjänst? Det grekiska ordet diakonia antyder en praktisk tjänst. Förmågan att på ett praktiskt sätt bistå och hjälpa församlingen. En kapacitet att med troget hjärta, att troget tjäna i praktiska uppgifter utan att bära på någon önskan att få stå i rampljuset. Gärna hålla sig bakom kulisserna, men finna en väldig glädje och tillfredsställelse att få göra sin tjänst där. Jag tror att det här är en av de vanligaste gåvorna i den här församlingen. Kanske inte syns och upphöjs så mycket, men de är grunden för att så mycket fungerar som det gör i praktiskt avseende här. Den här gåvan, och nu kanske ni inte hänger med i mitt tyckande, men här är min uppfattning. Den här gåvan, den har jag sett ta sig uttryck i städpatruller som kommer hit på måndag morgon och städar. Den här gåvan har jag sett ta sig uttryck i vaktmästare som tjänar här. Jag har sett den uttryckt i sådana som hjälper till med expeditionsarbete och skriver och tjänar församling, skickar ut dessa brev och dessa praktiska uppgifter som många av oss skulle tycka vore urtråkiga. Men vissa andra har en väldig glädje i det, för att de känner: det här är min uppgift för församlingen. Jag har sett den uttryckt i människor som bär stolar och tömmer papperskorgar. Nu är jag väldigt oandlig, eller hur? Vissa av oss skulle visserligen kunna bära stolar och tömma papperskorgar, men göra det mer av tvång och pliktkänsla. Andra gör det under sång. Vad ligger denna skillnad i? Kanske är det en gudagiven kapacitet att känna en glädje att få tjäna församlingen på det här sättet. Det är min uppgift. Och det är nödvändigt att dessa gåvor finns. Om du har denna gåva, säger Paulus, ägna dig då åt den. Hinner jag en till? Gåvan att vara lärare, undervisa. En gudagiven förmåga att utlägga och förklara skrifterna så att människor förstår det hela och vet hur de ska tillämpa det. Om denna gåva, heter det, att om du har den, om du är satt till lärare, hänge dig då åt att undervisa. Koncentrera dig på det. Gå in för att undervisa. Vers 8, om någon är satt till att förmana, vilket också med rätta översätts eller kan översättas uppmuntra. Den där förmågan som en del har att få andra att vilja handla utifrån givna sanningar. När uppmuntraren kommer, när förmanaren kommer, då får han hos oss en önskan: ja, visst vill jag göra det. När uppmuntraren kommer, då känner vi att han hade förmågan, hon hade förmågan att trösta mig. Bara ett litet telefonsamtal. Fantastiskt. Vi har alla telefoner, men jag ska tala om för dig att en del i församlingen använder flitigt sin telefon för att trösta människor, för att uppmuntra människor. Det är en nådegåva som kanske inte syns i en gudstjänst, men som finns i vardagen. Och hur viktig är den inte? Hur uppskattad måste den inte vara ibland oss? Det finns människor som ibland i kritiska ögonblick, kanske när det gäller mig själv, har kommit och sagt ett uppmuntrande ord. Och det har hjälpt mig att gå vidare. Du ser, Gud förstår att låta dessa gåvor komma till bruk när vi som bäst behöver dem. Jag är säker på att många av oss kanske skulle ha gett upp om det inte funnits en uppmuntrare där som Gud hade sänt. Vi kände det var från Gud. Det var en andlig nådegåva i funktion. När Saulus av Tarsis hade blivit omvänd och kommer ner till Jerusalem, den är förföljare, men omvänd på Jesus Kristus troende, så backar hela apostlaskaran och alla kristna, och ingen vågade närma sig Paulus. Man var rädd för honom. Man litar inte på honom. Det är nog en ny taktik bara det här. Men en, vars namn betyder förmanare, uppmuntrare, Barnabas, Han steg fram och räckte Paulus handen och tog sig an honom. Vilket kritiskt ögonblick för denna nådegåva att komma i funktion. Om han inte hade gjort det, hade vi haft aposteln, missionären Paulus då? Hade vi haft hans brev i Nya testamentet? Du ser vilken viktig gåva! Ett exempel till som jag tycker är så gripande. Ja, när det gäller Barnabas så tog han sig också an Johannes Markus, va? När Paulus ville skiljas från Johannes Markus för att han hade svikit denne Johannes Markus. Och schismen mellan Paulus och Barnabas blir så häftig att dessa båda skiljs och går var sin väg. Paulus åker vidare på sin andra missionsresa. Barnabas, han tar sig an Johannes Markus och avseglar till Cypern. Och tack vare denna hans handling så kan vi nog säga att vi har Markus evangeliet i Bibeln idag, vars författare är denne unge man som en gång svek, men som tack vare en man med uppmuntrarens gåva tog sig an honom. Alla känner vi William Carey, som på 1790-talet for till Indien som dess pionjärmissionär i modern tid. Lämnade allt och åkte in i Indiens avlägsna skogar och byar för att börja missionsarbetet. Under många decennier kämpade, översatte Bibeln till bengali, gjorde en fantastisk insats. Han är omskriven och berömd i missionshistorien, den är hjälte. Men få av oss vet om att under 50 långa år låg hans egen syster lam i en säng hemma i England och skrev långa och uppmuntrande brev till sin bror William Carey. Utan de breven kanske han aldrig kunde ha fullbordat sin missionsgärning. Uppmuntrarens gåva. Jag vet den finns här i församlingen. En underbar, viktig gåva. Du som har den, gå in för den. Gå in för den. Vi behöver den desperat. Uppmuntran, uppmaning, tröst och hjälp. Det får vi sluta idag och fortsätta senare en söndag. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tackar dig för mångfalden i kroppen som vi får tillhöra. Tack Herre Jesus för den här församlingen. Vi är en ofullkomlig och bristfällig samling människor. Men Herre, hjälp oss att inse att du anser var och en av oss värdefull. Och du har en plats och en uppgift för oss var och en. Och nu ber jag Herre att vi ska börja söka vår plats. På grund av att vi har kärlek till dig och till församlingen. Så att vi kommer in i en rätt funktion. Till tjänst för varandra, Herre. Åh Gud, tack för vad du har för oss i framtiden. Tack för vad du har för oss fortsättningen av denna vår. Tack för nya människor som du för in i vår gemenskap. Vi prisar dig Gud för att det är du som är huvudet över kroppen. Och ingen människa. Och därför ska du också sätta din ära i att fullborda dina syften med församlingen. Tack att du har välsignat oss idag. Tack för det gåvor du har givit oss. I Jesu namn. Amen.